Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
En särskild händelse som du själv är med i lite liksom på ett hörn i alla fall, den här 14 januari med tramadol. Kommer du ihåg det eller?
Mm. Ja, jag var också hotad.
Ja, kan du beskriva det lite grann, hur det blev ur ditt perspektiv så att säga?
När Annie obduceras den 3 maj 2018 finner man höga mängder av det smärtstillande preparatet tramadol i hennes blod samt stickmärken på halsen. Misstankarna leder till att det är Abbe som ska injicera hela mängden tramadol i henne. Men det är svårt att bevisa. För händelsen den 26 april är det inte första gången Annie påträffas med höga halter tramadol i sig. Ett liknande scenario utspelade sig 3 månader tidigare, den 14 januari. Även den gången tillkallas polis och ambulans till lägenheten där de möter en omtöcknad Annie. Och i ambulansjournalen som upprättas står det antecknat, citat: kvinna som vid 10-tiden tagit 5 stycken tramadol 200 milligram. Hon hade huvudvärk efter att ha slagit huvudet i en skåplucka under natten. Har en bula i huvudet. Ej varit avsvimmad. Kräkt flera gånger cirka en timme efter att ha tagit tabletterna. Annie får efter den här händelsen åka med ambulans till sjukhus och magpumpas. Annies kompisar har kontakt med henne då hon ligger på sjukhuset. Och då framkommer en annan version som Annie inte vågat säga till polis och sjukhuspersonal. Av rädsla för Abbe.
Ja. Försök att beskriva själv först.
Annie har då blivit tvingad att ta tramadol. Han har tryckt i hennes hals. Hon har då har han filmat henne. Och tagit bilder när hon är naken, medvetslös. Skickat till mig och skrivit att det är mitt fel om hon dör. Om hon dör har jag det på mitt samvete och samma sak kommer hända mig. Och säger, ja hej, jag säger hej, hur mår du? Hon säger, när jag ligger på akuten, jag har blivit magpumpad. Men gud, vad har hänt? Och då berättar hon att hon har blivit, att hon hamnat på akuten och blivit magpumpad. För att han har tryckt ner tabletter i hennes hals.
Hon berättar för mig att det uppstår något bråk mellan Annie och Abbe. Och att han säger åt henne att hon ska svälja de här tabletterna genom att hon tog dem själv. Och sedan så fick ju Abbe panik enligt henne och jag trodde inte du skulle ta dem, bla bla bla, och sätter fingrarna i halsen och hon spyr typ. Men enligt henne så var det redan för sent och hon får väl något epilepsianfall tror jag eller någonting liknande, eller något anfall i alla fall får hon, och enligt det hon berättar är att han typ tar bilder på henne under den här tidpunkten. Konstigt, man brukar hjälpa liksom. Ja, i alla fall han tar bilder på henne under den här tidpunkten och börjar skicka till hennes familj.
Alltså till hos kompisar har hon ju inte sagt något annat
än att hon
har blivit tvingad och nedtryckt.
Okay. Tabletter. Jag förstår.
Abbe åtalas för misshandel gällande den här händelsen, men frias från det i hovrätten eftersom Annie lämnat olika uppgifter om vad som har hänt. Han kommer däremot dömas för ofredande och förtal eftersom han hade filmat Annie naken och utslagen på badrumsgolvet och skickat filmen till både Atosa och till Annies föräldrar. Motivet till händelsen ska enligt Annies kompisar vara att Abbe behövde en hållhake på Annie.
Han ville ju att hon ska ha, eller ville att hon skulle ha någonting i kroppen för att han skulle kunna hålla det emot, ha det emot henne, liksom ha det som en hållhake för att kunna liksom, eftersom jag tror att SOS blev inblandad på grund av det här.
Mm.
Och det var ju perfekt för honom, för då hade han en hållhake på det här.
Okej.
Okay. Så att eftersom hon var påverkad och liksom, ja, då visste hon att då kan hon förlora. Det här har ju varit, inte bara från den här händelsen, det har ju varit att hon har ju själv sagt till mig att han vill ju bara liksom göra så att jag förlorar bara i vägen för honom. Och hon, han vill ju göra så att han kan liksom hota henne med saker, för han vill ju inte betala bilen. Han lekte ju jätterik från början, men så visade det sig att det inte var så. Han kunde ju inte betala räkningarna. Så att då var ju han tvungen att ha någon hållhake, som sagt, för att inte behöva betala.
Du lyssnar på Rättegångspodden och på den sista delen om Abbe Blattelito och kvinnan i badkaret. Mitt namn är Nils Bergman.
Jag ser att de håller på att gå in i badrummet. Och då tänkte jag bara, alltså, vad är det som händer nu? Alltså det här är inte sant.
Sen den kvällen, eller sen den natten, så var han inte... Skulle inte jag säga att han var sig själv.
Ljuger hon eller har du stått och gjort någonting där?
Nej, hon ljuger.
Okej.
Okay. Mm. Och det är på grund av er. Det är ni som har gett henne ledtrådar.
Ja, det hade självklart varit bättre om en rättsläkare hade fått vara på platsen och bedöma det hela.
Du sa att du ringde till henne från Järva krog. Det har jag hört flera gånger nu.
Ja, men alltså, det gjorde jag. Men jag tror inte hon svarade då.
Men då hade du varit behövt koppla upp mot en mast i Järva krog, och det gör inte du.
Ja, alltså, jag har ingen aning.
Tidigare har han dömts av Solna tingsrätt till 18 års fängelse för mord samt grov kvinnofridskränkning och ett flertal andra brott. Hovrätten ändrar tingsrättens dom och frikänner mannen från åtalet för mord.
Förstår ni när jag pratar? Alltså, det är,
vi förstår.
Ja, det är pinsamt.
Ja, nej, men det är inget problem, jag förstår alldeles utmärkt. Jag tänker just den här 14 händelsen, 14 januari händelsen.
Vi hör åklagaren Thomas Mattsson och den tilltalade Abbe Blattelito. Under tingsrättsförhandlingarna som hålls i Solna tingsrätt våren 2019 så tar Abbe mediciner som påverkar hans talförmåga på så sätt att han ibland börjar stamma och har svårt att formulera ord. Utöver mord står Abbe även åtalad för bland annat misshandel och grov kvinnofridskränkning, ofredande och förtal. Vi börjar med att höra Abbes version om vad som hände i lägenheten den 14 januari då Annie fick i sig 5 stycken tramadoltabletter.
Jag tänkte på, för det är ju så att du skriver från Annies telefon både till Atossa och till hennes föräldrar här på dagen den 14. Där. Varför har du hennes telefon? Kommer du ihåg det?
Efter hon tog överdosen.
Ja, det som hände där. Varför har du hennes telefon under?
Det var bara, första började med att jag skrev till hennes föräldrar. Skickade bild och maskerade om för bilden med min telefon. Och sen,
varför har du hennes telefon?
Det var det, för att jag skulle skicka till hennes föräldrar. Hennes nummer, deras nummer var i hennes telefon.
Okej.
Okay.
Och jag förstår inte riktigt det där. Varför ringer du inte till hennes föräldrar eller någon annan? Eller ringer till ambulans om du är så orolig? Varför skickar du film?
För att jag vet att hon har sagt väldigt mycket om mig till alla runt henne angående mitt våld. Så att jag ville bara bevisa att jag försöker lämna henne. Hon kan inte acceptera läget. Plus att hon behöver hjälp från er.
Okay.
Ni hjälper henne och jag går vidare med mitt liv. Så kommer hon bara glömma det här och släppa allting.
Mm.
Så att jag skickar till hennes föräldrar som tror på hjälp.
Mm. Och så jag bara förstår det och får det uttalat. Du har inte tvingat henne på något sätt att ta de här tabletterna, eller hur ska vi förstå det?
Jag var hos en annan tjej. Mm. Och hon började skriva till mig.
Mm.
Och säga vad...
jag förstår det där på natten. Ja. Då är det ju någon annan. Men jag tänker på morgonen eller på förmiddagen där.
På morgonen...
Förlåt att jag avbryter, men du beskrev ju att hon satt själv och tog de här tabletterna. Ja. Du har inte på något sätt inverkat.
Nej.
Är det så jag ska förstå det?
Ja. Och sen på morgonen, när väl polisen var där, så blev jag väldigt irriterad och sa till henne, det här är inte bra alltså. Och jag hämtade hennes nycklar och kastade på henne och sa jag drar. Samtidigt satt hon i handen hon har tabletter och vatten. Och slängde i sig dem. För att jag skulle tycka synd om henne. Mm. Och hon bara. Du bryr inte dig om mig. Du älskar inte mig. Hit och dit. Sen tog hon dem.
Okej. Okay. Och om. Alltså. Om hon har sagt till andra och skrivit till andra. Det ser vi också att du har tvingat till henne tabletterna. Varför tror du att de skriver sig så?
Ja. Den här förklaringen. För att. SOS blev inkopplade. Hennes syster vittnade mot Annie i SOS-fallet att det inte är bra hemma och sådär. Och hon ville inte säga att det var hon själv. Hon skyllde på mig.
Okay.
Men på akuten så säger hon själv, när jag inte uppe där, att hon tog dem av misstag. Hon säger till sin tjejkompis, jag blev magpumpad, jag var nära på att dö. Ja, hon skriver till sin kompis.
Finns okay. Jag förstår. Jag har inga fler frågor i den delen. Så.
Mm.
Jag skickar runt.
Har du någon fråga? Nej, har du någon fråga? Nej.
Och sen kommer vi till den här
Gällande åtalspunkten om mord. Så menar åklagaren att Abbe ska ha gett Annie en dödlig dos tramadol. Ex-flickvännen Lindas berättelse har varit av stor vikt och likaså fynden vid obduktionen.
I initialläget så är man ju väldigt öppen och försöker aktivt att inte liksom mållåsa sig på en diagnos eller en dödsorsak tidigt. Det är ju felaktigt så att säga.
Vi hör rättsläkaren Martin Sattlos.
Lade jag märke till de här stickmärkena då på kroppen. Och då blir ju det på något sätt väldigt intressant i en helhetskontext.
Martin menar att det finns en del avvikande omständigheter gällande det här dödsfallet jämfört med hans erfarenhet av andra förgiftningar eller överdoseringsfall. Bland annat faktumet att ett barn fanns i lägenheten. Samt att det inte fanns några spår av de vanligt förekommande antidepressiva läkemedlen i hennes blod. Samt att det inte fanns några tecken på att Annie injicerat narkotika intravenöst tidigare. Martin upptäcker stickspår på Annies hals men kan också konstatera att tramadol har intagits oralt.
Grundresonemang nummer ett är att det finns en uttalat hög nivå med tramadol i blodet. Och då kan ju den hamna i kroppen. Företrädesvis via munnen, via intag eller via injektion.
Ja.
Och sett från rent rättsmedicinskt håll så förefaller för mig intressant att försöka reda ut och då det ena resonemanget jag för mig själv, det är ju om jag tar allt via munnen, då borde det spridas ungefär jämnt i vävnaderna i huden.
Ja.
Um, Om jag tar allt via injektion, då borde ju inte vara förhöjda halter i magsäcksinnehållet. Och när jag då jämför mina fynd mot de här två olika resonemangen, så tycker jag då att dels finns det indikation på att det skulle varit förhöjda halter i magsäcksinnehållet jämfört med om man inte hade tagit från munnen. Och det finns en ojämn fördelning i vävnaderna kring stickmärkena, vilket då skulle kunna tala för att det även har skett en injektion. Alltså jag, i den min utsaga så menar jag så här, det talar mer för att det har förekommit både injektion och intag än antingen det ena eller det andra.
Så något av dem är det ju.
Mm. Men det är fortfarande en relativt låg säkerhet.
Jag förstår.
Martin reagerar också på den anmärkningsvärt höga halten tramadol i blodet, 12 mikrogram, som motsvarar omkring 20-30 tabletter.
Men fortfarande så vill jag ju poängtera att en nivå på 12 tramadol hos avlidna är ovanligt. Alltså det ligger absolut åt det höga hållet. Det är någonting som sticker i ögonen även för mig som har sett ett stort antal ärenden. Och...
ja. Om man har då 12 mikrogram, hur påverkar det man och hur snabbt och vilken förmåga har man som människa att röra sig?
Så rent generellt sett så måste man ju dela upp om vad för slags injektion det är.
Mm.
För är det en intravenös injektion, att man har träffat ett blodkärl,
ja,
och alla läkemedel kommer direkt ut i blodbanan, då skulle jag säga då rör det sig om alltså kraftig medvetande påverkan inom sekunder från att injektionen har applicerats.
Ja.
Däremot är det så att injektionen träffar alltså inte in i ett blodkärl utan går in i fettväv eller muskulatur, då börjar vi ändå få ett helt annat tidsförlopp med minuter kanske ännu mer.
Mm. Okay. Och
den exakta dödstidpunkten är svårare att fastställa. Bland annat eftersom de första på plats lämnat olika skildringar om hur de upplevde likstillheten.
Det är ju flera ändå som noterar någon form av likstillhet. Ja.
Mm. Men vi har ju hört en ambulanssjukvårdare som har väldigt lång erfarenhet och hon säger att det är en likstillhet.
Mm.
Så.
Och är det så att det är en person med lång erfarenhet som noterar likstillhet, då börjar vi prata om ett antal timmar i alla fall. Så 4-5 timmar, det känns liksom rimligt från min horisont.
Att hon i vart fall har varit det?
Ja.
Alltså som kortast så att säga.
Ja.
Och bakåt då?
Där är det svårt.
Mm. Får jag ändå ställa den frågan? För att hade det... Normalt sett brukar ni ju få komma ut också, va?
Ja.
Så. Och det skedde ju inte här. Vad brister där då så att säga? Hade man kunnat vara mer exakt om man hade fått komma ut som rättsläkare? Eller hur får man se?
Ja, det hade självklart varit bättre om en rättsläkare hade fått vara på platsen och bedöma det hela. Det hade inte varit lätt, just med tanke på att kroppen ligger i varmt eller ljummet vatten. Eftersom kroppstemperaturmätning är en central del av dödstidspunkten.
Obduktionen av Annie visade att hon injicerats med tramadol i halsen, men också intagit tramadol oralt. Åklagaren menar att ett mord har ägt rum och att det är Abbe som gärningsmannen. Motivet till mordet ska ha varit att Abbes fasad på Instagram och som influencer var hotad. På grund av att Abbe inte ville att det skulle komma ut att han varken ägde bilen eller hade råd att betala för den. Samt så var han rädd för att Annie skulle gå till polisen och anmäla Abbe för hot och våld. Vi hör nu den 23-åriga Abbe Blattelito som nekar till anklagelserna och erbjuds möjligheten att själv få berätta sin version om vad som har hänt. En version som varken tingsrätten eller hovrätten kommer att bedöma som trovärdig och där hovrätten skriver att det står klart att Abbe ljuger om sina förehavanden under natten. Vi börjar från det inspelade mobilsamtalet mellan Annie och Abbe den 25 april.
Så det där bråket var inget ovanligt. Det enda som var ovanligt att jag spelade in det, för jag tyckte hon lät så helt hysterisk och ja, sa konstiga saker. Så att det var inget nytt. Alltså hennes hot och sådär.
Men vad var det som var så konstigt då?
Att jag var hemma hos henne på helgen innan. Hon var gullig. Sen från ingenstans ringer hon och skäller ut mig. För en räkning för typ 2,5. Jag bara säger okej, jag kan betala den här räkningen. Men då vill jag ha kontrakt på det. För du sitter varje gång du ser någonting att jag någonstans med Linda. Då blir du irriterad. Varje gång du ser att jag har hennes bil. Har lånat hennes bil. Då blir du irriterad och börjar hota. Och det var ren svartsjuka. Och hon bara, någon får betala den här fakturan. Jag bara, jag betalade förra fakturan på 8,000. Jag har inte fått se min bil alltså. Hon bara, jag skiter i någon av er ska betala den här. Jag skiter i vem som har gjort det här. Så jag pratar med Midu. Jag bara, kommer du stå upp och ja, ställa upp och betala någonting? Alltså jag ber om ursäkt. Det är medicinen jag tar som gör så att jag stammar. Det är för att det ska vara lugnt. Så att, ja. Det är pinsamt men ja. Så jag bara, kan du betala? Han bara, alltså, nej, jag har jobbat väldigt få pass denna månaden, så jag kan inte betala. Så jag bara, men då får jag betala för skiten då.
Abbe berättar vidare hur han och Linda åker hem till henne. Han tror att han sover lite middag innan han blir rastlös och föreslår att de ska hitta på någonting.
Ja, sen kom jag på, vill du gå ut Linda, vill du hitta på något idag? Hon bara, ja, vadå? Men det var typ mitten i veckan, så typ, det är inga krogar som är öppna då. Så, här. Så jag bara, vi går till kasinot, sa jag till henne. Och ja, jag duschade sådär och sen tog jag min vardagliga spruta när det gäller och kom ihåg att jag tog ut någonting från kylen och åt. Sen åkte vi in mot stan. Linda började dricka väldigt tidigt så fort jag sa att vi går ut ikväll. Så hon började dricka redan hemma.
Väl på Casino Cosmopol menar Abbe att Linda börjar bli för full och även otrevlig mot personalen.
Ja, hon var lite högljudd och sådär så jag bara skitsamma, vi går. Och sen tänkte jag köra hem till Östberga då. Då var tunneln stängd så att jag hamnade på väg mot Solna, typ mot mig. Så jag fick tanken så här bara, nu när jag väl är på väg mot Solna då kan jag väl stanna hos Annie och lämna pengar. Men vad fan ska jag säga till Linda då? Så jag frågade Linda. Jag bara, är du hungrig? Hon bara nej. Jag bara, vill ha cig? Hon bara nej. Då tänkte jag, fan, då kan jag stanna på Statoil. Hon är så påverkad. Så jag kan stanna på Statoil. Springa in och köpa cig. Sen typ, säg till henne att jag ska på toa. Då hinner jag springa upp till Annie och lämna pengar.
Abbe berättar hur han väljer att parkera en bit ifrån Annies lägenhet. Eftersom han inte vill att Annie ska råka se Lindas bil. För det skulle göra henne svartsjuk.
Så jag parkerade bilen där nere. Ja, jag lämnade allting, nycklar och sådär i bilen. Så att jag gick upp. Jag ringde Annie först på FaceTime, tror jag. Det är som står med. Men jag ringer Annie. Hon svarar inte så. Sen skickade jag ett sms. När jag väl skickade så åkte smset inte iväg som blått. Då åkte smset iväg som ett grönt sms. Och då anar man själv att hon har stängt av sin telefon. Och då försökte jag några repeterade gånger skriva till henne. Och hon öppnade inte. Sen ringer jag Linda. Så jag vänder mig och går tillbaka. När jag går tillbaka så ser jag att bilen är borta.
Vid det här laget har Linda valt att köra iväg med sin bil. Vilket Abbe blir arg över. Så han ringer upp henne.
Och så jag bara, vad håller du på med? Alltså, du drog från mig. Och så typ hon bara började skälla ut mig. Hon bara, det går alltid till Annie. Så fort vi bråkar. Jag bara, vi har inte bråkat jag och du. Du blev full, jag skulle gå och lämna pengar. Varför tar du så allvarligt alltså? Så. Och då kör vi FaceTime. Och hon har sin telefon i handen. Och så från ingenstans hon bara: shit, polisen kör efter mig. Jag bara: vart är du? Hon bara: tunneln på väg mot Östberga från Solna. Så hon bara: polisen kör efter mig. Hon bara: vad ska jag göra? Jag är skitfull. Jag bara: alltså, jag har ingen aning. Hon bara: jag måste lägga på. Så hon la på. Jag bara: ah, skitsamma. Jag gick upp till lägenheten igen. Jag gick och satte mig vid trappuppgången utanför porten. Varför jag satt mig kvar där? För att jag vet att tidningsbudet kommer alltid mellan 2 till 4. Det är mörk kille, för jag brukar komma hem sent. Och han brukar alltid komma hem, och då öppnar han porten och lämnar tidningar. Och sen finns det hysterik de senaste månaderna när jag inte haft nyckel. Varje gång jag inte kommer in i porten, då krossar jag rutan i porten och jag går in. Vet inte vad, ja, det är inget i alla fall. Men jag valde att inte göra det, för jag fick inte svar av Annie. Jag visste inte om hon var hemma. Är inte hon hemma och jag går och krossar rutan, så kommer hon veta att det är jag. Så jag satt på min Insta där. Jag kommer inte ihåg om jag har ringt andra samtal. Men då började jag paddla mig till, ja, jag gick till min lägenhet istället. Så jag går till min lägenhet. Det tog en halvtimme max att gå. Jag stannar på vägen och pissar utanför Volvo. Sen går jag under tunneln och går upp till min lägenhet. Jag öppnar porten. Jag går upp för trappan och bor första våningen. Jag börjar kolla mina fickor. Jag bara: fan, jag har inga nycklar på mig. De är kvar i bilen.
Abbe berättar hur han återigen försöker få kontakt med Linda. Men hon svarar inte, så han beslutar sig för att ta en taxi till hennes lägenhet. Inte heller där kommer han in, eftersom Linda just då är hos sin kompis Mattias. Men det vet inte Abbe om, så han ringer 112 och uppger att han är orolig över att han inte får tag på sin flickvän. Och tror att hon kanske har varit med om en bilolycka, eftersom hon kört onykter.
Och sen säger hon till mig: du behöver inte vara orolig. Vi har inte fått in någonting. Ingen ambulans eller polis. Hon kommer säkert hem. Sa till dem att jag har bråkat med min tjej då. Och då satte jag mig i utetrassen och väntade. Det började bli ljust ute. Jag frös, för jag hade på mig bara en tröja och en väst. Till slut så tog jag en sten och tog sönder, inte balkongen, för att hon har en hund, så att jag tog sönder rutan som är ja, som är högre upp. Så jag tog sönder den, öppnade dörren, råkade skära mig på handen. Och jag gick in och hämtade kartong och så fixade jag rutan, och sen gick jag och la mig.
Abbe uppger hur han somnar i Lindas lägenhet. Och när han väl vaknar vill han återigen försöka komma i kontakt med Annie. Han får inget svar av Annie, så han kontaktar då Atosa.
Så jag skriver till henne bara, helt vanligt, och bara: Annie hos dig? Hon bara: nej. Så att jag bara, då är så hon säkert hemma hos sin morsa. Ja, jag ringde hennes morsa. Och hon bara: nej. Hennes morsa var på jobbet. Fick väldigt drygt svar. Så ja. Så jag la på. Sen, ja.
Abbe bestämmer sig nu för att åka hem till Annie.
Så att jag gick upp mot lägenheten. Porten var öppen, jag gick in. Jag började knacka på. Ingen svarade. Jag vet inte vilken skede jag gjorde det här, men någonstans där så blev jag skitförbannad. För jag trodde att hon ignorerade mig och inte svarade. Så jag blev skitförbannad, så att jag vände mig med ryggen emot dörren och bankar, alltså jag sparkar på dörren. Så att hela min skoavtryck var på dörren, och jag alltså skakade hela dörren. Jag bara: Annie, ja. Jag svor, jag bara: du får öppna dörren.
Abbe ser Annies dotter genom brevinkastet och får en dålig känsla av att hon är där, men att Annie inte svarar honom. Så han ringer 112 och meddelar vad som har hänt. Och efter en kort stund kommer polis och insatsstyrkan som bryter upp dörren.
Då gick jag in och då tog jag det första jag gjorde. Jag tog upp i famnen. Jag ser att de håller på att gå in i badrummet. Och då, då såg jag hur jag typ kolla på någonting, så typ höll något hand eller sådär. Och jag bara, det här är inte sant alltså. Jag vet inte vad som gick i min hjärna där, men jag fick typ en chock på något sätt. Så att jag gick in och satte mig på soffan. Och hon ville få kontakt med mig. Hon ville typ prata med mig. Jag kunde inte ens hålla kvar henne. Så jag vände mig mot ambulanspersonalen och sa, kan du ta henne snälla? Jag kan inte hålla henne just nu. Och då tänkte jag bara, alltså vad är det som händer nu? Alltså det här är inte sant. Folk gick fram till mig, jag vet inte om det var poliser eller ambulans. De gick fram till mig, de började klappa mig på axeln, började typ säga några saker som tycker synd om mig. Så jag brydde mig inte. Sen kom det någon polis eller någon ambulans som stod och pratade med mig. Och sen när jag kollar vänster så ser jag Annis telefon. Så att jag tar Annis telefon och sen typ låser upp den. Och då tänkte jag, fan, nu kommer de kolla igenom hennes telefon och se alla hot, sms och alla konversationer vi haft med varandra som är inte bra. Och då tänkte jag, fan, min Apple ID är på den här telefonen. Så att om jag bara tar telefonen så kommer de inte komma in på de här sms'en. Och då stoppar den i fickan som att det var min egna telefon. Han fortsätter babbla. Och sen jag bara nickar. Ja, det sa jag, jag kommer inte ihåg vad jag sa till honom. Men sen kollar på bordet. Sen såg jag att vid askkoppen, hörnet, så låg det några tramadoltabletter. Om jag inte minns fel, det var till och med en som var till och med halvtuggen eller någonting. Någon som var trasig. Så jag sa till polisen, jag bara, du, skulle jag kunna ta de här tabletterna? Jag har bott här innan. För jag vill inte bli inblandad i det här. Jag visste att vad som har hänt. Så jag bara, jag vill inte bli inblandad i det här. De här tabletterna har säkert mina fingeravtryck, min DNA. Och det är jag som har köpt dem. Jag vill inte bli inblandad i det här. Jag sa att han, kan jag ta dem? Och då sa han nej. För att jag kunde inte bara sträcka min hand och ta dem framför han. Några tabletter, han kommer fråga vad det är. Och då kommer han fatta att telefonen är inte heller min. Så han tog dem, han gick in någonstans och la dem någonstans. Då fick jag panik, jag fattade vad som har hänt. Jag bara, hon har säkert checkat tram, annars var hon knarkade inte. Så att jag ville gå därifrån. Men innan jag gick därifrån så frågade jag någon polis eller ambulans. Jag bara, kan jag få kolla på henne? Och då sa någon till mig, det är inte den bilden du vill ha av henne som det sista du vill ha på en person. Och då förstod jag vad han sa. Så jag bara, okej, jag vill inte göra det då. Och då gick jag ut. Och den sen innan jag gick ut så gick jag in i rum och ville bara säga hej då. Och typ jag hade inte bra kontakt med hennes morsa, men hennes morsa var väldigt ledsen. Och jag typ kramade om henne bara, sen gick jag därifrån.
Abbe går ut och sätter sig i bilen och det hela sjunker in. Han börjar banka på ratten och skrika. Då Linda plötsligt ringer upp honom och frågar var han är. Han ljuger då för henne och säger att han har varit på ett möte, eftersom han inte kände för att berätta att han hittat Annie död. Han och Linda kommer senare mötas upp och åka till Norrköping för att tatuera sig. Och Linda kommer ha mer att berätta om vad Abbe där säger till henne. Men åklagaren vill backa bandet och ställa kontrollfrågor gällande den 25.
Och du sa, jag vet inte om det var i förbifarten, men du sa att du tog din test och spruta där. Kan du beskriva det, hur du gjorde då?
Jag tar alltid, ställer mig alltid i alltså, jag berättar vad jag har varit med om. Så jag har inte döljt några saker eller ljugit om några saker. Om det framkommer så blir jag inte trovärdig. Så jag berättar allt jag har gjort. Jag Alltså, ja, jag stod och blandade, tog sönder ampullarna, sprutade in testosprutan. Två sprutor och sen gick jag in i badrummet och kollade spegeln och tryckte i varsin skinka.
Mm.
Och sen, ja, sen käkade jag någonting, jag tog någon minibar eller någonting och sen gick vi ut.
Mm. Okej. Okay. Alltså Linda har ju berättat, hon kommer få berätta i förhör om att du har stått och tillrätt någonting på spisen eller liksom där någonstans i någon form av kastrull och så, och då frågade i sammanhanget om någon nässpray.
Ja, alltså grejen är att den där, alltså det där förekommer inte förrän det sjunde förhöret med henne. Och jag har sagt varför hon säger så.
Mm.
För det första så tycker jag det är brist på ert förhör. För varje förhör som har varit...
Du argumenterade, det är din försvarets uppdrag. Jag vill bara säga, har du gjort det? Ljuger hon eller har du stått och gjort någonting där?
Nej, hon ljuger.
Okej. Okay.
Mm. Och det är på grund av er. Det är ni som har gett henne ledtrådar. Det är ni som har sagt till henne. Har du sett Abbe blanda en spruta någon gång? Hur tar Abbe mello, nässpray, spruta? Ni har frågat henne varje förhör. Och sen har hon läst på Flashback, pratat med anhöriga. Och sen har hon kommit med sin egna teori.
Okej. Okay. Mm. Jag förstår.
Så jag ber om ursäkt, det är medicinerna som är, jag stammar inte annars.
Det är ingenting jag ber om ursäkt för, det är fullt förståeligt.
Abbe menar att Lindas uppgifter inte är tillförlitliga. Och det stämmer att det dröjer till det sjunde förhöret innan hon börjar berätta mer komprometterande uppgifter om Abbe. Enligt henne, för att hon har varit rädd för att Abbe då skulle få veta det hon har sagt om honom. Klockan 22.30 lämnar de Lindas lägenhet och åker mot kasinot. Och övervakningskameror visar hur Abbe då bär på en kasse och något slags paket.
Vad är det för något?
Det är faktiskt ingen aning vad paketet. Jag kommer inte ihåg vad paketet var.
Okay.
Men det låg kvar i bilen. I kassen så är det vanliga saker som jag brukar ha på mig.
Så.
En milkshake, alltså så här proteinpulver. För jag tränar. Jag behöver äta hela tiden. Så det är proteinpulver som man häller vatten i, skakar och dricker. Plus bars så här, man äter på. Och sen, ja, jag minns inte om jag hade mer. Jag hatar att gå med sakerna i fickan. Så jag har allting i en påse eller min träningsväska när jag går ut.
Åklagaren frågar varför inte Abbe, när de väl lämnat kasinot, försöker kontakta Annie om att han ska komma för att försäkra sig om att hon är hemma. Abbe menar att planen att åka till Annie var en stundens ingivelse eftersom han vunnit pengar och nu kunde betala. Samt att tunneln han tänkt ta för att ta sig hem till Linda var stängd. När de sedan anländer till Annies adress menar Abbe att han lämnar alla sina grejer i bilen.
Jag lämnade mina nycklar och allting. Jag tog på mig bara min jacka. Det var kallt ute. Jag var
med påsen.
Ingen aning, det kommer inte jag ha.
För det finns ju uppgifter om att du hade med den i taxin sen.
Om det säger så måste det stämma.
Mm.
Men jag hade till och med, jag tror, påse med mig tillbaka till Linda. Den ligger hemma.
Mm.
Samma påse.
Okay.
Mm. Ja, då gick jag hem och...
Vänta lite bara innan du går vidare. Mm. När du sitter, eller när du är, jag menar ju att du är i lägenheten, så ringer ju du till Linda.
Mm.
Och Linda har ju förhör sagt att hon hör barn i bakgrunden.
Ja,
vad har du för kommentar till det? Har du varit uppe i lägenheten och ringt till Linda?
Nej, jag var inte. Varför skulle jag vara i lägenheten och ringa Linda när jag har gömt bilen längst ner från Annie? Det går inte ihop.
Jag bara frågar. Och sen så...
Åklagaren tror inte på Abbes uppgifter om att han bara varit utanför Annies port. För utredningen visar att Abbes telefon var uppkopplad mot en mast vid Törnbacken i en timme och en kvart. Samt att han under 18 minuter av den tiden var uppkopplad på Annies wifi. Och resten av tiden uppkopplad mot 3G-nätet. Det är möjligt att koppla upp mot Annies wifi även om man står precis utanför porten. Men det framgår också att det är bra 4G-täckning utanför Annies hus. Men så fort man kommer innanför porten kopplas man upp i 3G-nätet. Och en skärmdump som säkras från Abbes telefon visar att han klockan 02.01 är uppkopplad mot wifi.
och att de fick lampan på där. Är det taget då där?
Ja.
Varför tog du fick lampan på?
För det är mörkt ute.
Okej. Vad skulle du göra då vid porten? Vid fick lampan?
Det är mörkt utanför bostaden.
Okej.
Det är alltså det, vad ska jag göra annars?
Ja, jag bara undrar.
Hör hur du låter. Jag tar en screenshot. Mm. Alltså det var inte med meningen ens att ta en screenshot. Jag hade ficklampa på, jag hade wifi på. Mm. Det är inget jag tänkte på.
Nej, det verkar inte som det.
Alltså hade jag varit i lägenheten, då hade inte jag haft behövt ha ficklampan på. Varför skulle jag ha ficklampa på? Mm. Sen till och med min batteri på distansent var väldigt låg. Så jag till och med satt på min telefon flygplansläge,
eller?
Yes, tack. För att spara batteri.
Mm. Okej. Okay.
Och Abbe menar att han en stund senare tar sig ner till Järva krog och försöker ringa Linda över FaceTime.
Är det från Martin?
Ja, jag ringer FaceTime för min telefon är spärrad, så jag ringer FaceTime.
Ja, okej. Okay. Och varför finns det inga uppkopplingar från Järva krog då där nere? Utan du är ju kvar uppe på Törnbacken i uppkopplingarna.
Enkelt svar på det. Jag tror att hon svarar inte på många samtal. Jag fick ringa flera gånger. Mm. Sen jag tror jag gick tillbaka och ringde därifrån. Mm. Sen säger hon att jag har ringt.
Hoppa inte över det där bara. Utan du sa att du ringde till henne från Järva krog. Det har jag hört flera gånger nu.
Ja, men alltså det gjorde jag. Men jag tror inte hon svarade då. Mm. Men jag har ringt henne och jag har fått svar på henne när hon sa.
Men då hade du varit behövt koppla upp mot en mast i Järva krog och det gör inte du.
Ja, alltså jag... Ingen aning.
Nej, okay.
Men jag har sagt jag... Ja, alltid samma sak. Jag har inte ljugit om det.
Okej. Okay. Men du är inte uppkopplad på wifi utan du är uppkopplad på 3G ganska länge där. Det gick en timme till 03:34. Då hoppar du upp på 4G igen då. Vad gör du den här dryga timmen?
Alltså från min sida, jag var inte... Ärligt talat, jag var inte där en timme. Jag satt utanför en stund. Jag visste inte vad jag skulle göra. Bilen hade åkt. Så jag satt och bläddrade genom min Instagram. Och det finns det också att jag har skrivit till folk. Och sen satt jag på flygplansläge. Och knallade ner till min lägenhet. Jag väntade på det här tidningsbudet. Jag väntade på svar av Annie. För att hon skulle... Ja.
Men vad gör du i drygt... en timme utanför Annie där.
Jag satt där och väntade. Mm. Jag visste inte om hon var hemma eller någonting. Så att jag...
Ja, men alltså en timme utan att, så att säga, försöka ta kontakt med henne, krossa rutan eller göra någonting som du har gjort tidigare.
Jag visste inte om hon var hemma.
Nej.
Jag säger till dig, min telefon är spärrad. Mm. När jag väl skickade första sms:et, det gick som grönt. Mm. Sen när jag väl skickade, det finns i min telefon, när jag väl skickade flera sms till henne, då gick sms:et först blått, sen kommer det tillbaka, sen grönt, sen kommer det tillbaka och det blir ett rött prick på den. För den kan inte skickas, för min telefon är spärrad. Den är konstig. Ibland skickar den ett sms, ibland inga alls, ibland ringa en gång, ni har min telefon. Det finns listor.
Men jag tänker på en timme, drygt en timme är väldigt lång tid när du inte ens vet om hon är hemma eller någonting. Varför går du inte tidigare hem?
För att jag visste inte vad jag skulle göra. Jag väntade på tidningsbudet. Jag satte mig där och jag var... Alltså...
Mm. Men vad var det som fick dig gå sen då? Och inte vänta in tidningsbudet?
Det blev kallt. Mm. Det blev sent. Mm. Jag var trött. Jag bara, jag går hem.
I Abbes historia lämnar han sen Törnbacken för att bege sig hem till sin lägenhet på Fyrgränd som också ligger i Solna. Men det åklagaren hakar upp sig på är att Abbe berättade att han upptäckte att han inte hade sina nycklar på sig när han står utanför sin dörr.
Som jag uppfattade dig här tidigare så gick du in och sen så när du var uppe vid dörren så upptäckte du att du inte hade några nycklar.
Ja.
Okej, hur kom du in i porten?
Koden.
Ja, det finns ju bara en inpassering 0310.
0310. Mm. Ja, det måste vara jag.
Ja, men då är du uppkopplad bort hos Annie på den masten som inte räcker ända bort till Fyrgränd.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Som vi har varit ute och kollat på.
Jag vet inte, det är någonting som inte stämmer. Jag har bett advokaten ta en tekniker, för att det är någonting som inte stämmer. För att ni säger att jag har varit där en timme och jag säger till er nej. Jag säger till er, jag behöver inte ljuga om det. Jag var uppe i min lägenhet och försökte öppna dörren. Jag hade ingen nyckel. Mm.
Men tre har ju varit ute med Adriana. Hon kommer för det. Jag visar för det här.
Absolut.
Det finns i telefonanalysen.
Jag står fortfarande för det jag sagt.
Den masten räcker inte bort till 4 som du är uppkopplad på.
Och då har jag sagt,
du
har sagt min, lyssna, då har jag sagt min teori till er. Att när jag var på plats så satte jag på flygplansläge till slut. För jag hade låg procent på batteriet. Mm. Och sen knallar jag dit. Mm. När jag väl kommer fram till fyrgränd så sätter jag på telefonen igen. Och då blir den kopplad senare skede till en ny mast.
Då har vi en ny inspelning igång. Mm.
Ja, Adriana, kan det vara så att man hänger kvar på en mast? ända bort till Fyrgränd och Årsta sen, eller?
Alltså du menar de...
Nej, men om man har en sista uppkoppling 0334 på den här masten, kan det vara så att den ligger kvar? Alltså om man har gått tidigare än det här,
Jaha, du menar så? Att man skulle gå tidigare än 0334?
Ja, och att den liksom bara hänger kvar där.
Ja, så. Nej. Alltså gör du saker aktivt med en telefon så uppdateras ju den hela tiden och kopplar ju upp på den masten som är starkast och närmast. Annars så skulle man ju kunna ligga kvar hur länge som helst på allt möjligt, men nej. Och då, dessutom är det så pass långt avstånd emellan så att det finns så mycket master under vägens gång dit bort. Så att du skulle ha hoppat in på någonting annat. Den är inte tillräckligt stark för att kunna ligga kvar så länge.
Så det har måttat ner vid Järva och måttat vid Fyrgränd då?
Dagen efter, när Abbe befinner sig i Annis lägenhet, vittnade polisen Sanne om att Abbe ska ha nämnt någonting om att det var hans fel.
Har du till polisen eller annan person där inne sagt att det var mitt fel?
Ja.
Vad var det för något?
Alltså, jag kände väldigt mycket skuldkänslor då.
För att?
För att det var mitt fel egentligen.
För att?
För att jag fick henne till att må så dåligt och att tabletterna... hon hade ingen aning om de här tabletterna förrän jag kom in i hennes liv.
Mm. Det var hur kunde du veta att de här tabletterna hade orsakat hennes död just då?
För att jag såg dem på bordet. Och helgen innan så såg jag att hon hade tramadol. Och jag vet att hon har missbrukat det. Okay. Så att i min hjärna så var det mitt fel. Jag klandrar mig fortfarande själv tills idag att det är mitt fel.
Vet man hur Abbe är så vet man att han är väldigt mycket. Han är väldigt så hyper.
Okej. Okay.
Han är, ja men han syns och hörs liksom.
Ja.
Men sen den kvällen, eller sen den natten, så var han inte, skulle inte jag säga att han var sig själv.
Nej, för att, alltså hur märks det?
Han var väldigt låg, han var tillbakadragen, han pratade inte så mycket.
Okej.
Vi hör återigen Abbes dåvarande flickvän Linda. Hon och Abbe ses igen redan samma dag som Abbe hittat Annie avliden. Till henne säger han att han har varit på ett möte under dagen. De åker sedan till Norrköping för att tatuera sig och är där över helgen. Och Linda noterar hur Abbe inte är sig själv utan är väldigt låg och tillbakadragen jämfört med hur han brukade vara. Det är inte förrän de åker hem igen på söndagen som Abbe börjar berätta.
Vi ska hämta honom på Fyrgränd. Och han stannar bilen precis innan lägenheten och säger, gå ut ur bilen, lämna telefonen i bilen. Så våra telefoner ligger i bilen och vi står utanför bilen. Och då berättar han att han hade inte alls haft något möte dagen efter utan han hade åkt till Annie.
Okej. Okay.
Mm. Och ringt polisen. Och så sa han att om de tar mig och om de häktar mig så måste vi hålla oss till samma story.
Mm. Och vad var det story då?
Jag kan inte exakt minnas det nu, men
ungefär, liksom, vad gick den ut på?
Nej, men att vi bara skulle ha varit vid kasinot liksom, och att vi inte skulle ha varit där, vad jag kan minnas.
Mm.
Och det enda jag försökte tänka på var att jag inte skulle reagera när han sa någonting, för om jag reagerade. Han sa till mig när vi åkte därifrån att jag verkade ta så himla lätt på det.
Mm.
Men det gjorde jag inte.
Mm.
Men jag vågade inte Jag vågade inte visa för honom att jag inte tog lätt på det. För För då vet jag inte vad som skulle hända.
Okej. Och har Abbe berättat för dig vad som hände i lägenheten där? Ungefär.
Han berättade att hon inte hade gjort något motstånd.
Okej. Berättade han något mer, eller?
Han berättade att hon hade fått ett epilepsianfall av någon slag eller några kramper. Och att han hade försökt ge henne vatten. Åh, jordgubbar.
Vad sa du på slutet?
Åh, jordgubbar.
Okej.
Okay. Förlåt.
Är det okej att fortsätta, eller?
Kan vi ta en paus?
Det kan vi.
Är det okej?
Vi tar paus.
Han berättade att han hade lämnat tramadol på bordet och att det hade saknats när han hade kommit tillbaka dit dagen efter. Och han undrade varför han var lite förundrad över varför hon hade tagit mer efter att han hade gått därifrån, sa han. Eller att det hade saknats tramadol i alla fall. Han sa att han hade lämnat. Då när han hade gått därifrån så hade han lämnat på bordet. Och sen så att det hade saknats när han hade kommit ut.
Mm. Kommer du ihåg berätta någonting om hur läget var med Annie då när han hade lämnat den?
Nej, han sa... Jag kan inte minnas att han sa någonting om det. Mer än att hon hade fått det här anfallet och att...
Mm.
Att han hade liksom gett henne vatten och...
Mm. Men jag tänker på vilket skick hon var i, kommer du ihåg det?
Mm. Jag minns inte om han sa någonting om det.
Jag tänker om han sa om hon levde eller var död eller...
Kommer du ihåg? Nej.
Du kommer inte ihåg det, eller?
Nej.
Okej. Okay. Det finns nämligen på sidan 33-25, tror jag. Att du har sagt att... han har berättat för dig i övre delen av den här sidan 33-25 att hon hade varit liksom vaken när han gick. Att hon levde när han gick därifrån. Kommer du ihåg det?
Jag kan faktiskt inte minnas det om jag ska vara helt ärlig. Nej.
Sa Abbe någonting i anslutning eller anledning av badkar?
Nej. Jag kan inte minnas att han nämnde det. Nej.
Mm. Okej. Okay. Det finns beskrivet nämligen i förhör med dig att han hade varit fundersam kring vad hon gjorde i badkaret. Kommer du ihåg det?
Det kan säkert ha hänt att han sa det, men jag kan inte minnas det nu. Men har jag sagt det i förhör så är det det som stämmer.
Ja. Han sa flera gånger, sen fattar inte vad hon gjorde i badkaret. Jag fattar inte vad hon gjorde i badkaret. Så uppenbarligen så var hon kanske inte i badkaret när han lämnade henne. Vet inte.
Mm.
Det är någonting du minns.
Ja, alltså nu när du läser det vet jag att jag har sagt det.
Mm.
Men jag får hänvisa till det för jag kan inte minnas det nu.
Okej, okay. Jag förstår. Och berättade han någonting angående den här sprutan och det, vad som hade hänt med den och så, eller?
Kommer han sa att han hade gett henne sprutan och att hon inte hade gjort motstånd.
Det är så?
Ja.
Okej. Okay. Mm. Kommer du ihåg, eller du har beskrivit det i förhör i alla fall, att alltså dina tankar kring varför han gick dit och liksom syftet med det hela var och så. Kommer du ihåg det? Vad du hade för tankar och funderingar kring det?
När jag satt i bilen utanför så var jag säker på att han skulle göra en illa.
Mm. Ja. Och sen efteråt då, när det liksom... Har du haft några funderingar kring om vad han hade för tankar med det här? Och...
Alltså det han hela tiden sa var att han skulle sätta dit henne på olika sätt.
Mm. För du har beskrivit lite det där, dina tankar kring om liksom skulle vad tanken ha så att säga, ha ihjäl henne eller om det här gick överstyr eller så. Du har beskrivit det i förhör.
Ja, jag tror inte att hans tanke var och mörda henne, det tror jag inte.
Nej, och vad tror du som har hänt då?
Jag tror att han ville sätta dit henne. Hans största mission i allt det här var ju att få henne att förlora. För det var hennes käraste.
Mm.
Och han var beredd att göra vad som helst för att hon skulle förlora henne.
Okay.
För att han ville ta det som betydde mest för henne bort från henne.
Okay.
Precis som han försökte göra med mig och min hund. För det var det som betydde mest för mig.
Okay.
Och det var så han gjorde för att skada en på bästa sätt.
Har du så att säga, hur kom det där upp att ni skulle ha samma story? Var det något gemensamt eller var det någon...
Han sa att de kommer troligtvis att ta mig, eller de kommer troligtvis häkta mig.
För att, varför trodde han det liksom?
För att jag kommer bli misstänkt för mord.
Okej, och varför trodde han att han skulle bli det då?
Han har ju precis stått och sagt till mig att han har, att det var att, ja, att han har haft ihjäl henne liksom.
Mm.
Mot slutet av Abbes förhör ges Annies familjs målsägande beträde en chans att fråga Abbe om det finns någonting mer han vill berätta.
Men kan vi vara ganska överens om att det finns egentligen två alternativ i det här målet, och det ena är att du har varit inne i lägenheten och det andra är att du inte har varit inne i lägenheten den här natten.
Mm.
Det finns ju det är en binär fråga, så det är ja eller nej.
Ja.
Och vi kan väl också vara ganska överens om att du är den enda som vet hur det förhåller sig på den fronten.
Ja.
Ja. Kan vi också vara överens om att det här är det enda tillfället du kommer ha att berätta om det som har hänt.
Mm.
Ja. Den enda andra personen som finns som har några minnesbilder av den här natten, det är ju... Och ja. Skulle det vara som så att det har hänt mer saker än det som du har redogjort för hittills, tror att det skulle kunna vara lite schysst att berätta om det så hon har en möjlighet att hantera de eventuella minnesbilderna hon har.
Alltså grejen är att...
Om du har varit inne i lägenheten.
Ja, men alltså grejen är att... Hon är i 3 år. Mm. Och vad vi gör med henne, alltså... Till exempel, när jag har henne i bilen och kör fort. Då har hon gått och berättat det till sin mamma och sådär. Abbe, kör fort, jag vill inte åka med Abbe.
Mm.
Så att hon är bra på att berätta saker. Så om jag var i lägenheten och hon var vaken, då skulle hon sagt, Abbe var där, Abbe bråkade med mamma, Abbe slog mamma. Och då hade jag Min hysterik är väldigt våldsam. Då hade jag säkert lämnat saker som är trasiga. Lämnat Annie med något blåmärke. Mm. Och sådana här saker. Mm. Så det är som... Ja.
Ja, jag förstår vad du menar.
Hela min hysterik har varit våldsam, skadegörelse, våld. Och sen plötsligt ska jag bara upp, ska jag inte finnas. Det funkar inte så. Mm. Jag gick på steroider och jag kunde inte behärska mig själv. Så att om jag var i lägenheten så skulle saker gå sönder. Det skulle vara alltså, ja, som det brukar vara.
Ja. Så om jag förstår dig rätt, så att säga, så att om du skulle ha mördat Annie så skulle du ha slagit ihjäl henne istället för att då, som åklagaren påstår, ja, använda en tramadolinjektion.
Ja.
Den 4 april 2019 faller tingsrättens dom.
Idag kom domen mot en 23-årig man för mordet på en 29-årig kvinna i Solna förra året. Mannen döms till 18 års fängelse. Det här rättsfallet har varit mycket uppmärksammat. I
slutet av... Abbe döms alltså i tingsrätten för mordet på Annie till fängelse i 18 år. Tingsrätten konstaterar att det inte föreligger något förmildrande, men däremot ett antal försvårande omständigheter som ska beaktas. Abbe har planerat gärningen genom att flera timmar tidigare tillreda en tramadolfylld spruta, och han har försökt dölja gärningen med hjälp av bland annat tända ljus och jordgubbar. Vidare har han utfört gärningen mot en kvinna som han hade haft en längre nära relation med och som han var klart fysiskt överlägsen i hennes bostad mitt i natten där hon var helt skyddslös. Den omständighet som är särskilt försvårande är att han har utfört gärningen när hennes lilla dotter var hemma och som dessutom blev ensam kvar utan annan vårdnadshavare.
Straffet borde bli livstidsfängelse för den 23-åriga man i Solna som förra våren drogade och la en kvinna i ett badkar där hon senare hittades drunknad. Det anser kvinnans anhöriga som överklagar tingsrättsdomen där mannen dömdes till 18 års fängelse för mordet. Även 23-åringen har överklagat domen, men han vill frias helt eftersom åklagaren enligt försvaret, citat, inte i något hänseende lyckats visa att han gjort sig skyldig till mord.
Både Annies familj och Abbe överklagar domen till hovrätten. Abbe byter då även försvarare från Leif Silbersky till Hanna Lindblom. Hovrättsförhandlingarna inleds i Svea hovrätt i maj och Abbes advokat tillkallar ett nytt förhör med Linda.
Tilläggsfrågorna kring tramadoltillredningen, där har ju Linda berättat att hon inte har vågat berätta det av olika skäl, för att hon har varit rädd att berätta om en sån sak. Jag tror inte på den uppgiften eftersom hon har berättat om någonting som ändå vi jurister kallar ett grovt vapenbrott. Hon berättar om att Abbe har varit hemma hos Annie den natten som Annie dog. Det har hon berättat om i tidigt skede av förundersökningen, och det är det jag vill få fram. Jag påstår att hon inte har varit rädd.
Hovrätten kommer dock bedöma Lindas uppgifter om vad Abbe sagt till henne som trovärdiga. Men hovrätten ogillar åtalet för mord och frikänner Abbe från den åtalspunkten. Hovrätten menar att det inte är särskilt sannolikt att Annie medvetet tagit sitt liv, och delar tingsrättens slutsats om att det är utrett att Abbe tagit sig in i porten och befunnit sig inne i Annies hus i över en timme den aktuella natten, och den omständigheten är mycket besvärande för honom. Det finns även utredning som talar för att Abbe hade motiv till att skada Annie. Och det är också klarlagt att det fanns tramadol i hans bostad dagarna innan den aktuella kvällen. Det står klart att Abbe ljuger om sina förehavanden på natten eftersom han förnekat att han varit inne i Annies lägenhet. Ett för hovrätten viktigt fynd är det förhållandet att det vid obduktionen återfanns tramadol i Annies magsäck, vilket tyder på att Annie i vart fall delvis fått i sig tramadol oralt. Det finns inte något objektivt fynd som ger stöd för att det framkommit någon strid mellan Abbe och Annie, eller för att han med fysiskt våld skulle ha tvingat henne att också svälja tabletterna. På vilket sätt han skulle ha lyckats förmå Annie att svälja tramadol, som åklagaren hävdar måste ha skett, ger inte utredningen svar på. Enligt hovrättens mening går det inte att få en entydig bild av vad som inträffade i Annies bostad natten till den 26 april. Men med tanke på att det fanns stickmärken på Annies kropp och det förhållandet att det inte återfunnits någon spruta med rester av tramadol kvar i lägenheten, anser hovrätten att det är utrett att Abbe gett Annie en viss mängd tramadol via injektion. Hur stor mängd han tillfört henne är dock oklart, eftersom hovrätten inte kan utesluta att hon själv intagit tabletter. Sammantaget har åklagaren inte förmått styrka sitt påstående att Abbe, citat, dödat Annie genom att ha försatt henne i ett dödligt förgiftningstillstånd orsakat av tramadol och innan eller efter det har placerat henne i ett badkar med vatten. Åtalet för mord ska därför ogillas. Abbe Blattelito döms däremot till ett fängelsestraff på 3 år och 6 månader för en rad andra åtalspunkter, såsom flera fall av misshandel, olaga hot, skadegörelse och ofredande. Du har lyssnat på Rättegångspodden om Abbe Blattelito och kvinnan i badkaret. Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Researcher och klippassistent Albin Håkansson. Tack för att ni har lyssnat.
Andreas här. Tack för att du orkar berätta och klipper ihop rättegångar. Jag blir så jävla besviken på att inte samhället är mer för dessa kvinnor som råkar ut för detta. Det har funnits många väckarklockor för att hjälpa dessa kvinnor, men ändå sker det här hemska gång på gång. Det är helt jävla bedrövligt. Det känns som att myndigheterna inte tar saker och ting på allvar. Man blir frustrerad och besviken som medborgare. Tack än en gång. Fortsätt när det är fint. Fina jobb med podden. Hej.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.